Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har Ronden podcast avsnitt 106 här med mig, Christian Unge, och
Kattis Ahlström.
Live. Vi ser varandra mitt emot här.
Ja, det är så underbart. Vi har visserligen...
Man blir lite blyg.
Jag kände också att du blev lite blyg. Och jag tycker att du ser stark ut. Jag trodde du skulle se lite tröttare ut. Möjligen lite trött på ögonen.
Sminket.
Ja. Och så har du låtit håret växa. Det är bra för radiolyssnarna att beskriva hur det ser ut. Även om många har sett det nu på tv och annat.
Yes. Var är vi?
Vi är på Sankt Göran sjukhus. Vi har ju en gäst med oss idag.
Svårt att vara att parkera här, märkte jag. Jag trodde liksom att det inte skulle vara... Folk får inte besöka sjukhusen och det är ju, jag vet inte vad de gör på Sankt Göran. De bygger om, tror jag.
Ja, eller jobbar de?
Ja, eller så har de få parkeringsplatser.
Har ni fler borta hos dig på Karolinska?
Huddinge? Ja, men vi är ute i skogen. Där finns det plats.
Ja, i och för sig. Men jag hittar faktiskt en. Du hittade en vid vad sa du? Sprutbytet.
Sprututbytet.
Okej, ja. Där fanns det plats.
Det kan man för övrigt lyssna på Martin Kåberg, tidigare avsnitt av Ronden. Han som är läkare där på sprututbytet.
Ah, ja, det måste vara spännande.
Och han ska komma tillbaka till Ronden, vet jag. Vi har pratat om det.
På tal om sprututbyte så hörde jag igår att det är svårt att få fatt i knark nu.
Ja, eller det har väl stuckit i höjden i pris, tror jag.
Precis.
Men du, Kattis, hur mår du? Du är inte i Skåne, du är inte i din lägenhet. Du är här, ja. Live, och ser väldigt välmående ut.
Gör jag det?
Ja.
Ja.
Guldörhängen.
Ja, men jag har gjort mig fin för att träffa dig.
Eller för vår gäst.
Kanske snarare. Jag tror. Ordet katastrofläkare borgar ju för guldörhängen, kände jag. Nej, men jag mår väl okej, alltså. Det är dag för dag. Ja. Dag för dag. Alltså varje dag, en dag i taget. Men just idag mår jag ganska bra. Jag försöker liksom att boxa in dagarna, för det är lättare då, tycker jag, att förhålla sig. Men jag går upp och ner i någon slags malande oroskänsla som jag går omkring med nu. Men just idag är jag lite glad. Jag har haft en kurs idag på morgonen på Zoom, aldrig haft förut, med 16 fantastiska studenter som läst läkare.
Jaha.
Jätteroligt, som läser etikkurs.
Och du höll i den med någon annan, eller?
Nej, men jag har gjort det några år. Det är så himla kul. Ja. På den, och då pratade jag om kommunikation, vikten av kommunikation. Ja. Men vad jag framför allt blev så glad över var att... Eller jag känner sig, de här unga läkarna. Det finns hopp, alltså. De är så fina. Och intresserade av så här mänskliga, mellanmänskliga mötena. Och också roligt för dem. Jag säger, tre stycken vill bli psykiatriker, tycker jag är spännande.
Alltså, vet du, hur gamla är de? Eller liksom,
ja, gamla, 12.
Nej, men vilken...
De känns ju så himla unga.
Vilken termin går de? Vet
de är 50, va?
Och då vet de redan att de ska...
Ja, men är inte alla.
Ja, men det är som Mats Ek som var med oss för några års avsnitt sen. Han visste ju det också, termin 5.
Från början. Men några var så här, visst, det tycker jag också är kul. En vill bli patolog. Det är lite ovanligt, tänker jag, att man vill bli.
Ja.
Och så två psykiatriker. En social...
Medicinare. Ja.
Så var det så här, alla vill inte bli så här coola kirurger. Utan...
Nej. Det där brukar ju ta några vändor under resans gång, så att säga. Många var vi som hade en idé under läkarlinjen och som sen tog en helt annan liksom, vända.
Men många sa så här att de väntade på, nu kom någon i vit byxa. Det är ändå spännande, det är live.
Ja, det var någon som gick in här genom dörren, vände,
ja.
När de såg den här kändisen.
Ja, dig nämligen. Och vi vill också säga det, för det är svårt att se radio, men på andra sidan tycker jag är spännande, det är din vardag, men då ser man att det rullas in människor på operation.
Alltså vi sitter i aulan här på Sankt Göran och det är ju lite intressant som du säger, det är på något sätt direkt inblickar till operation.
Du, ja. Får jag fråga, för det var någon som sa så här, ja, men jag väntar på någonting från ovan, som jag, för många har ju svårt att bestämma sig.
Du menar läkarna idag?
Ja, och det var någon som sa, ja, men förra veckan kom det från ovan att jag ska bli hematolog, det är ju roligt. Jag, tyvärr inte fördjupa vad det var för insikt hon hade, men när kommer man på specialiteten och vad vi gör?
Det brukar ges när man gör sin AT, allmän tjänstgöring, för då får man ju pröva på riktigt de här olika specialiteterna. Den där läkarlinjen är ju så kort, den där ögonkursen, 1-2 veckor, det går inte att bedöma eller bestämma sig utifrån det. Men det här är också ett jättekul ämne, att bjuda in, verkligen, det har jag tänkt i alla år med ronden, att bjuda in några läkarstudenter, alltså någon läkarstudent, någon AT-läkare och någon sen som har bestämt sig.
Ja.
Och just diskutera så här, karriärsvägar, hur tänker man, varför väljer man. Det är jättekul.
Det gör vi.
Ska vi uppmana nu folk till att mejla in och anmäla sitt intresse för att vara med i ronden?
Ja, vad kul. Det finns alltid ett pris i potten.
Gör det?
Ja.
Det är att sitta och käka nötter i min källare i en skede.
Just det. Inte heller denna gång har jag med mig någon som Marit kaka. Eller
jag har
någonting.
Redan gett upp det där.
Okay. Ja, men du har ju en brun banan med dig, så det glädjer oss alla.
Ja, det är min lunch idag.
Nu vill jag höra om din tillvaro just nu.
Nej. Nej, men det där som du sa, den här uppgivenhetskänslan, den tror jag, den gäller ju både innanför och utanför sjukvården. Någon slags trötthetskänsla. Jag menar, vi är ju fortfarande mitt i coronaträsket här. Vad är det, juni, maj, var är vi? Gud,
ja,
det slutar maj.
Det slutar maj.
Och känslan är ju lite tyvärr den, både från Tegnell men också så som vi ser i sjukvården, att liksom den här svansen kommer ju bli lång över sommaren, hösten. Det är liksom, det gäller att hitta någon slags modus vivandi sätt att leva för oss alla. Alltså för sjukvården, för cheferna, hitta en balans där, hur hårt kan man köra med sin personal, man måste också göra ledigt, luftigt. Semestrarna här nu är hotade, och jag läste om att Göteborg sjuksköterskor får skjuta på sin semester till september. Jag menar, det är ju hemskt om man har stått och jobbat med det här i 4 månader.
Ja, det är klart, men det, vi får ju höra att det ändå på något sätt har inte stannat av, men lugnat ner sig. Men hur upplevs det innanför?
Jo, det har det ju verkligen. Om du kollar på kurvorna med antal patienter som kommer in till akutsjukhusen i Stockholm och hur många som ligger på intensivvården framförallt, så är det ju liksom, jag ska inte säga några siffror, men det är ju en fjärdedel av typ trycket som var när det var som max. Men det jobbiga är ju liksom den här då platåfasen som kanske nu lägger sig som ett lock här över sommaren. Och så kanske kommer lite bumpar.
Tror du kommer en ny våg?
Personligen tror jag inte, men jag har inga stora belägg för det. Men som sagt, jag tror att den här platån tyvärr kommer bli lång. Och då blir det... Det är liksom inte att prata om så här, håll ut. För håll ut är ju om man är i någon slags kris.
Mm.
Och att stormen håller på. Nu måste man ju hitta snarast något... Liksom,
hålla i?
Ja, eller snarast något, så här, någon ny vardag som funkar för alla i sjukvården. Men det är ju innanför sjukhuset. Sen utanför, jag menar för dig, för min mamma som är representant för 70-plussarna. Ja, det var väl något besked häromdagen från Tegnell att 70-plussarna måste fortsätta. Liksom. Det var liksom inga nya regler för dem.
Mm. Vad tyckte hon om det då?
Ja, men hon blev ju uppgiven och började fråga i sig varje gång vi snackar. Hur blir det i sommar? Var får jag vara? Så att
men det sa det kan man fatta. Mm. Alltså verkligen, det är jättejobbigt att vara 70.
Men jag tänker så här, idag så jag tror alla, både du och jag och lyssnarna har behov av lite paus från corona. Alltså vi har lite ny aspekt av det hela.
Mm.
Och då tänkte jag, men nu ska vi verkligen få till en gäst. Jag sitter här med en ölback framför mig, upp och ner en mick på en back. Och vi sitter och väntar på vår spännande gäst. Vi nämner fortfarande inte vem det är.
Nej, det gör vi inte.
Vi vi har lite stöd från Storytel.
Ja.
Hur använder du Storytel?
Nu har jag kört himla mycket bil. Det finns ju så här skamgrejer. Det finns ju mycket skam.
Mm.
2000-talets mest populära ord. Och då var det så här, miljöskammen att köra bil. Jag verkligen, just när jag tänkte att nu ska jag ställa bilen, så använder jag bilen jättemycket nu. Just för att det är skamligt att åka buss. Mm. Eller skam att åka tåg. Så jag åker en del bil för jag måste jobba på andra ställen. Och då lyssnar jag.
Men då måste du ge något boktips här då.
Men alltså, om jag åker bil, för då blir jag så himla lätt trött. Mm. Så då lyssnar jag nog på något alltså läskigt. Någon sån här Öhrlund.
Ja, Butler Öhrlund.
Butler Öhrlund.
Ja. Ja, det är ju våldsamt.
Mycket våldsamt. Ja. Men du håller mig vaken.
Ja, det är bra. Och Storytel har någon slags drive nu, att man kan lyssna gratis en månad. Så att, kolla det på storytel.se. Jag tror att det är kopplat till ronden, /ronden. Vi kör här nu, avsnitt 106 med mig, Christian Unge och Kattis Ahlström. Andreas, välkommen till podden.
Tack.
Och du heter Andreas Vladis, ska jag säga. Du kommer direkt här nu från ronden. Hoppas patienterna klarar sig utan dig nu här på Sankt Göran.
Det gör vi. Vi har en duktig AT-läkare som passar på dem tills jag är tillbaka.
Och du har en liten lunch här, en form av en wild strawberry. Kan det räcka?
Ja, en timme i alla fall.
Och då har du alltså ändå sprungit till jobbet idag, fick vi höra. Men åt du ingen frukost då?
När jag kom fram så blev det lite fika med bröd och kaffe och sådär. Så.
Ja, det var ju betryggande.
Andreas är en sån här hurtbulle.
Ja, jag ser ju det. Det är som spänst.
Och jag känner Andreas sedan kanske 25 år och du har ju sett likadan ut i 25 år. Men vi sitter i aulan på Sankt Göran. Och du är kirurg här på Sankt Göran.
Mm. Jag är kirurg här sedan 2011. Mm. Men sedan 2017 så fick jag två nya jobb. Mm. Och det ena var att jag blev professor i katastrofmedicin i Linköping.
Ja.
Som är kombinerat med en överläkartjänst. Mm. Och den överläkartjänsten har jag nu förlagt hit, så att säga.
Okay.
Den delen av tjänsten ligger här.
Mm.
Det andra jobbet jag fick var att jag blev chefskirurg för internationella Röda Korskommittén i Genève.
Ja.
Så att jag bodde i Genève i 2 år. Och sen så kom jag hem i februari 2019.
Ja.
Och sen kör jag ungefär 50-50 Linköping och Sankt Göran.
Okay.
Och i Linköping forskar jag då.
Just det, men Genève-grejen har du släppt nu? Eller?
Ja.
Och i Genève, var du inte utövande läkare utan då var du chef?
Nej, det var mer en administrativ tjänst. Jag gjorde lite grann när jag var ute. Jag reste otroligt mycket då. Men det var mest för att kolla liksom att allting gick rätt till, att kvaliteten upprätthölls, att vårdprogram följdes och så vidare.
Men hur många katastrofläkare finns i Sverige?
Det är en bra fråga.
Det beror på,
nej, det beror på hur man definierar katastrofläkare, men det är, jag skulle säga att det är inte mer än en handfull.
Mm.
Men du kan väl inte bara börja med dina Genève-år där, för det tyckte jag var jättehärligt att följa dig på sociala medier då. Du stod i diverse länder. Och vi hade en gammal vän, han är, finns inte längre, diplomatvän till familjen, och min brorsa frågade en gång, hur många länder har du varit i? Då sa han så här, fråga mig istället hur många länder jag inte har varit i.
Mm.
Hur många länder har du varit i, Andreas?
Jag har varit i 97 länder.
Ah, du ser, du har ändå räknat.
Mm. Ja, men det har jag. Ja. Ja.
Har du en karta hemma med pinnar också? När
nej, men det finns naturligtvis en app.
Ja.
Jaha. Att man fyller in. Erkänner du, Katsa, att du kommer ladda ner den där appen och så kommer du kolla hur många länder du har varit i.
Vad tror du? Ja. Jag har redan gjort det i huvudet.
Kan inte du berätta om den här New England-artikeln du har varit med på?
Absolut. Sen många år tillbaka så har jag ju forskat i Uganda.
Mm.
För att jag har ju gillat att förena nytta med nöje, som jag säger. Alltså resandet med kirurgin.
Mm.
Och då så var jag i Uganda och noterade att ljumskbråck var ju väldigt, väldigt vanligt.
Mm.
Men de opererade de här ljumskbråcken med en gammaldags teknik som vi övergav i Sverige, i västvärlden, för 20-30 år sedan.
Mm.
De har ju inte nät som vi använder.
Nej.
Och nät ger ju otroligt mycket bättre resultat.
Mm.
Och anledningen till att de inte har nät där, det är ju att de är så dyra. Mm. De kostar på den tiden liksom $100 för ett litet plaststycke.
Ja.
Och då hade vi läst, jag läste tillsammans med min doktorand Jenny Lövgren, en artikel av en indisk kirurg. Där han beskrev att man kunde faktiskt använda myggnät med samma resultat. Problemet var att det här var inte studerat på något vetenskapligt liksom, vettigt sätt. Utan han bara hade, nöden har ingen lag, och så la han in liksom, myggnät. Och det tyckte han gick bra. Så vi ville testa det här på ett liksom, ordentligt, vetenskapligt, robust sätt. Och då sökte vi pengar och sen så satte vi upp den här studien. Tog in medarbetare från Uganda och även andra här i Sverige. Och så 150 patienter lottades till att få myggnät och 150 lottades till att få de här dyra näten.
Ja, just det.
Och så följde vi dem i först 2 veckor och sen 1 år. Kunde inte se några skillnader.
Nej, men det är ju helt otroligt. Ja,
myggnäten då kostade 5 kronor och de andra, alltså 700 kronor, 800 kronor. Så att, och då fick vi in den artikeln i New England.
Artikeln fick ni inget pris?
Nej, men vi fick ganska mycket uppmärksamhet.
Ja, det låter ju helt fantastiskt.
Alltså, New England Journal of Medicine, väldigt stor, fin tidskrift.
Det är otroligt.
Du sa många ljumskbråk. Har de fler ljumskbråk än någon annanstans?
Nej, de har nog inte fler ljumskbråk, men de är större. Och de är svårare därför att det finns ju ett par pucklar när ljumskbråk är vanliga. Dels när barn, när det är från barn, alltså de kan vara några år gamla bara. Och sen så när man är lite äldre, 40-50 år, så kommer de. Och de här barnen i Sverige, de opereras ju snabbt.
Just det,
ja. I Uganda och andra låginkomstländer så går de omkring med de här brocken. De blir bara större och större och större. Till slut så har man sån här brock då. Det finns ju bilder från kolonialtiden liksom, när folk gick med en skottkärra och sitt stora brock. Va? Men, så de har mycket, mycket större brock än vad vi har. De är inte vanliga, men de är alltså större. Och det är mycket fler som är obehandlade.
Men vilka andra, nu kan inte det klassas som en katastrof, men ute i världen så där har du varit i.
Ja.
Alltså, om du kan sammanfatta lite erfarenhetsmässigt.
Alltså vilka, jag har ju varit, när jag jobbade, alltså Röda Korskommittén är ju fokuserad på krig och konflikter. Så att när jag jobbade för dem så var jag nästan enbart i olika krigszoner. Och det var då allt ifrån Gaza till Demokratiska republiken Kongo, till Mali, till Nigeria, där du har Boko Haram. Och även i vissa länder där kriget är över, men där man fortfarande kämpar med krigets efterdyningar. Till exempel Kambodja, där det fortfarande dör folk idag på grund av kvarlämnat explosivt material, va, från amerikanernas bombningar på 70-talet. Än idag dör folk av explosivt material i jorden när de plöjer jordbrukarna ute på landet. Så att jag har också besökt sådana länder.
Men kallar man det vi är i nu, är det en så traumatiskt som man kallar det för katastrof?
Nej, vi kallar inte det för en katastrof. Därför att definitionen på katastrof är allmänt att man då måste jobba på ett sätt så att man inte kan upprätthålla de vanliga kvalitetskraven.
Men det gör vi ju nu med.
Nej, vi anpassar verksamheten, men i stort sett så upprätthåller vi de vanliga kvalitetskraven. Vi jobbar på ett annorlunda sätt, men om du har en allvarlig sjukdom så får du den behandling du behöver. Vi lägger dig på intensiven, du får din operation. Så att kvalitetskraven är i stort sett oförändrade, skulle jag säga.
Men finns det ändå någonting från din erfarenhet som katastrofläkare som du har tänkt nu i den situationen? Vi säger ändå att det en katastrof på något sätt. Liksom. Finns det någonting som du tycker man hade kunnat göra på ett annat sätt utifrån de erfarenheter du har av att jobba i katastrofer som hade kunnat bli bättre? För vi sitter ju ändå med så många döda nu.
Alltså, A och O inom katastrofmedicin, det är ju att vara förberedd. Du vet att det kommer. Det är därför vi har ett försvar i Sverige. Därför att det finns en viss sannolikhet att det kan bli krig. Därför lägger vi 40-50 miljarder varje år på att ha soldater och ha utrustning och flygplan och så vidare. Och det är samma sak med katastrofmedicin, att du måste vara förberedd på att det kan komma olika typer av katastrofer. Vi vet att det sker inte jordbävningar i Sverige särskilt ofta, och om de sker så är de obetydliga så ingen dör. Men det finns andra risker, kemiska utsläpp, stora trafikolyckor och så vidare. Och därför så gör alla myndigheter något som kallas för risk- och sårbarhetsanalys. De är skyldiga att göra det enligt lag. Och då går de igenom så här, ja, hur stor är sannolikheten att det här sker? Och hur stor effekt kommer det här ha på samhället? Tittar man då på pandemi, så har då till exempel Socialstyrelsen sagt att det är inte osannolikt att det sker en pandemi i Sverige, och de effekterna av den här pandemin kommer vara enorma. Mm. Så att de visste om att det fanns en stor sannolikhet att det här kunde ske. Så för svar på din fråga, A och O är förberedelse.
Men jag hörde det säga någonstans i något nyhetsinslag att de visste, eller vi har vetat, men var inte förberedda.
Nej, precis så är det. Så att du vet att det kommer, men du gör ingenting.
Men varför det? Alltså det
men du får berätta lite historiken
bakom.
Eller
psykologin varför, bakom
vilken som helst. Varför? Jag menar, de här alltså, beredskapslagen generellt, gasmasker, vad som helst, de har ju tagits bort genom historien. Varför har de tagits bort? Är det för att de har varit inaktuella? Alltså de kan inte användas, de blir gamla. Varför? Eller är det en organisatorisk problematik? Varför har man tagit bort de här?
Det här skedde ju på 90-talet.
Exakt.
Det var liksom Berlinmuren hade fallit, det var fred på jorden och aldrig mer skulle vi ha krig, liksom. Halleluja. Och då så såg ju de ansvariga ministrarna att här kan vi spara massor med pengar. Mm. Vi lägger ner alla fältsjukhus och vi lägger ner regementen. Och liksom försvaret blev ju den utgiftspost som man lättast kunde ta undan, så att säga. Mm. Och lägga pengar på annat. Och det är det vi lever med nu då. De här stora beredskapslagren som då fanns och som fortfarande finns kvar i Finland, de finns inte längre. Nej. Våra fältsjukhus är borta. Mm. Vi har väldigt få sjukvårdsanställda som har sån här katastrofmedicinsk träning, erfarenhet av att sätta upp fältsjukhus, alltså jobba under lite tuffa fältmässiga omständigheter, de finns inte längre. Ja, det finns få som är specialintresserade, men de flesta finns inte.
Men det besparingsaspekten, absolut. Men sen organiserar man väl om det också, att la det då på att regionerna har ansvaret för. Och då blir det ju väldigt olika för olika regioner.
Ja.
Hur väl förbereder man är, vad man
är
för traumaövningsscenario, övningar och sånt där.
Mm. Sen brukar jag ta som ett exempel. Ni kommer ihåg i höstas, oktober. Mm. Så allting ska ju upphandlas nu för tiden. Mm. Då upphandlades då logistiken, alltså uppköp av varor till 5 regioner upphandlades. Mm. Och gick då från ett företag som hade skött här i 18 år till ett annat bolag som aldrig hade gjort det här förut, som hette Apotekstjänst, tror jag. Mm. Men de var ju uppenbarligen inkompetenta eller illa förberedda eller både och. Och plötsligt så kom det inte varor till de här 5 regionerna och man fick ställa in över 500 operationer.
Just det.
Bara för att i den här upphandlingen spara 14 miljoner kronor. Mm. Så att det var, och det visar ju att det här som det har skrivits rätt mycket om, just in time, att sjukhusen idag i Sverige har bara liksom ett varulager som sträcker sig 3, 4, 5 dagar. Sen är det slut. Och det visade den här upphandlingshistorien. Och då har jag sagt till en kompis som är journalist att det här, ni borde kolla på, vad har de här landstingen, regionerna, lärt sig av den historien? Var de här regionerna bättre förberedda inför pandemin? Mm. De borde ju vara det. Mm. Eftersom de fick sig en riktig läxa där. Och då borde de säga att vi kan inte ha just in time, vi måste bygga upp större lager. Men jag ger mig katten på att de inte har gjort det. Och han försökte ringa runt, men vi är så upptagna med pandemin, vi kan inte svara på det just nu.
Till deras försvar måste man ju säga att det är ganska kort tid mellan oktober och när pandemin drog igång. För 1,5 år sedan hade jag lättare kunnat säga, men det här borde ni nu ha stött upp.
Nej, men jag tycker att det borde ändå vara så här, nej, vi har inte hunnit dit ännu, nej. Men vi har en process på gång.
Exakt.
För att bygga upp lager, så att vi har åtminstone 2 veckor.
Därför att det där som hände oktober var ändå en sån liksom, aha-upplevelse. Det här borde ju, det här, nu inser vi att vi har väldigt små marginaler. Mm. Alltså dagar pratar.
Det är ju skrämmande.
Ja. Ja.
Men när du säger det här med, det tyckte jag var spännande att du säger att AOE är förberedelser. Men då kan man ju tänka sig, jag har jobbat en del åt säkerhetsbranschen och varit moderator för alltså folk som är i säkerhetsbranschen. Och det är nästan som man kan skoja lite om, för de är så otroligt säkerhetstänkande. Där är man ju olika som människor också.
Mm.
Du, Christian, har ju ett lager hemma till exempel. Det har ju inte jag. Jag har ju bara knappt Alvedon. Men du har ju mat och grejer. Så den här avvägningen, så här, förberedelser och att ändå liksom leva lite, inte ur hand i mun, men förstår du lite vad jag är inne på? Så hur borde man...
Jo, men det vad du är inne på, det är just vad de här risk- och sårbarhetsanalyserna gör, att du tittar på dels graden av, alltså vilket hot pratar vi om? Kärnvapenkrig. Det är rätt osannolikt, men om det sker så är de så här humanitära effekterna katastrofala. Och sen har du, vad ska vi ta, en stor trafikolycka. Det är väldigt hög sannolikhet att det sker, men de så att säga, medicinska samhälleliga effekterna är väldigt små. De blir lokala liksom, i den staden, i den regionen. Så att det handlar om att göra liksom en intellektuell analys av sannolikheter och risker och effekter. Så att de tre komponenterna. Och det är det alla myndigheter måste göra enligt lag, har gjort. Och därför har de ju varit medvetna om det här. I januari i år så sändes i Vetenskapsradion ett program som jag tror hette Pandemi. Det var ganska ruggigt därför att de var ju liksom så nära. Och de förutsåg det här. De intervjuade infektionsläkare. Vi har den här Björn Olsen i Uppsala, infektionsprofessorn, som skrev en bok för 10 år sedan. Där han liksom beskriver detta scenario. Så att ingen människa i branschen kan säga att, med ärlighet säga att man är förvånad över det här.
Och var ligger det yttersta ansvaret då?
Ja, det yttersta riket styrs väl av regeringen, va? Så det är ju de som har att lägga propositioner till riksdagen om att... regionerna måste följas upp av, det är de som stiftar, det är riksdagen som stiftar lagar, men det är de som leder arbetet. Så att det är inget snack om att det är regeringen som har det yttersta ansvaret.
Just det, men då att följa upp det hela och ta ansvar för det hela är då ligger på regionen. Alltså menar du att det är statens uppgift att ändå följa upp och kontrollera att regionerna ligger i fas?
Exakt. Ja.
Men att de styr ändå själva. Ja.
Inom sjukvården är det så här, som du vet Christian, när det sker en allvarlig situation, många skadade, då ändrar vi arbetssätt. Då avbryter vi allt planerat arbete, vi frigör salsutrymme, vi kallar in extra personal, vi har en särskild ledare som leder arbetet. Liksom. Och det här övar vi på. Inom traumakirurgin så alla kan det där liksom, som ett rinnande vatten. Och det, trots att det här sker ganska sällan så har vi det här i vårt DNA. Men inom förvaltningssverige så finns inte den här traditionen att man övar på det här sättet. Utan när det sker en allvarlig situation så jobbar man på liksom ungefär som vanligt. Man kanske träffas lite oftare, men styrningen, ledningen är precis densamma.
Förvaltningssverige säger du att, jag tänker nästan hela, jag tänker bara på min egen värld så där. Jag har ju hänt till exempel tsunamin, eller jag var med under flyktingkrisen där och jobbade på nyheterna. Och det är klart vi ställer om, fast det är inte jättetydligt på vilket sätt man ställer
Vilka
om.
Vilka ställer om, säger du?
Vi, alltså på nyheterna till exempel, på SVT, så ställer vi liksom, ställer man ju om på något sätt. Men det är ju säkert inte, alltså med samma tydlighet som du har på operationsgolvet, är det ju inte. Så vi tränar ju inte på det överhuvudtaget i samhället.
Och det sorgligaste av allt tycker jag är att vi hade ju en fruktansvärd situation med tsunamin. Där över 500 svenskar dog och många skadades både fysiskt och psykiskt, föräldralösa barn. Och där vi vet att de svenska myndigheterna var otroligt inkompetenta och sena i sitt svar jämfört med andra länder då. Och så gjordes den här utredningen något år senare som var otroligt hård i sin kritik av svenska myndigheter. Och vad har vi lärt oss av det här? Det tillsattes en del, det finns något som heter stödstyrkan som ska åka ut och hjälpa om det är många svenskar utomlands som har drabbats till exempel. Och där var jag med. Vi hade regelbundna övningar, möten och vi fick utrustning och såna saker. Men sen de senaste 7-8 åren så har det här liksom bara fallit i skymundan. Det övas inte längre, vi ses knappt. Liksom. Man får ingen mejl, det händer ingenting. Så att poängen är att man måste hålla det här levande.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Även om det är sällan händelser, så annars så står vi där oförberedda, precis som vi är nu. Vi har inte lärt någonting.
Är det inte lite psykologi i det ändå? Vi tror ju inte att man kan få hålla det uppe som du säger och så lägger det sig.
Ja, jo, det är psykologi, men det vet vi och därför måste vi motverka det.
Ja, jag förstår det. Men om man bara går till individen, för jag tänker mig att när jag har varit ute nu senast, till exempel när jag var i Mexiko, så tänkte jag på att vi är ju ganska säkerhetstänkande ändå, om man säger svenskar, med cykelhjälmar och bilbälten och grejer. Och så kommer man i en bil i Mexiko, och när vi åkte på motorvägen där så flög plötsligt den här, jag trodde verkligen att jag var död, vilket jag var glad att jag inte var. Men det blev helt mörkt, för att motorhuven flög upp på rutan. Väldigt obehagligt, och jag blir så upprörd, och jag är alltid upprörd, för det är inga säkerhetsbälten när vi åker ut liksom, för att det finns inte i de många bilar i Afrika eller var man nu är någonstans. Så är det ofta så att vi hamnar utan säkerhetsbälten i bilar, till exempel, och det är vi ju vana vid, när säkerhet. Och sen så tejpar de fast det med en TESA-tejp när huvuden, och så åker vi vidare liksom. Och min fråga är egentligen så här, det är en jättelångsökt fråga, jag är bara nyfiken, men i de här länderna där man är lite sådär, jaja, whatever, liksom. Att man kan inte ha det där personliga säkerhetstänket. Går det liksom att se? Vad är min fråga egentligen? Vi är ju som individer och svenskar ganska säkerhetstänkande. Är vi inte det, tror du?
Jo.
Ni? Vi tänker rätt så mycket säkerhet för våra barn, och vi är väldigt så här, rädda för att det ska hända saker. Och så samtidigt så säger du nu
precis.
Att det står liksom stick och stick i stäv, att vi har varit så dåligt förberedda för det här.
Det finns en sån ekonomisk analys där man tittar på kostnader för att rädda ett liv. Och många offentliga byggnader så ska man ha till exempel sprinklersystem. För att om det börjar brinna så ska sprinklers gå igång, och då ska man rädda liv på det sättet. Jag kommer inte ihåg de exakta kostnaderna, men kostnaden för att rädda ett sånt liv, ett liv med det här sprinklersystemet, det är liksom många miljoner. Mm. Och då ska man ställa det mot andra insatser, som att till exempel ta en tablett mot högt blodtryck. Det kanske kostar 200 kronor per år för att spara ett liv liksom. Så att vi är bra på vissa avseenden att skydda oss, men sen i andra avseenden så är vi inte lika bra, vilket den här pandemin visar. För det var ju så osannolikt att det här skulle hända psykologiskt på något sätt.
Men jag tror vi kanske är invaggade i att vi är väldigt säkra i Sverige.
Ja, katastrofer sker så pass sällan så att vi faller i glömska. Jag menar tsunami eller Estonia, vi håller det vid liv i några år.
Exakt.
Och det är liksom traumat på många sätt håller vi vid liv. Och då kan vi utarbeta och ha scenarieövningar med någon slags känslomässig koppling till det. Men problemet är ju, som du säger, när det har gått 8 år eller 10 år, då faller glömska. Men jag menar, som du är inne på, i sjukvården så glömmer vi ju inte. Mm. Därför att vi övar de här sakerna. Vi har HLR-träning, vi har traumaträning, vi har för lite kan jag tycka, men ändå.
Mm.
Och det finns simulatorcentra runt om i Sverige där man övar.
Därför vi har en kultur där vi har ett säkerhetstänk.
Ja.
Tror vi i alla fall.
Ja, men inom den medicinska kulturen.
Ja, jag förstår. Ja, precis. Ja. Ni gör den kulturen.
Vi har den kulturen.
Men om vi backar bandet bara till början av corona nu, epidemin. Jag förstår, kallades du in då via Socialstyrelsen?
Eftersom jag är professor i katastrofmedicin och har suttit med i Socialstyrelsens, eller som är så här, expert, katastrofmedicinsk expert, så kan man bli inkallad ibland. Mm. Och då fick jag en förfrågan tillsammans med andra kollegor, två andra kollegor, om jag ville sitta med i deras stab precis i början av det här av den här pandemin. Mm. Så då gjorde jag det, satt jag här borta.
Det här kanske är det du inte kan prata om, då får du bara pausa eller tamat. Men att där i början, alltså det man förstod därför att då låg Kina först och så Italien. Och då så såg man försökte liksom se vad är det som komma skall, och man förstod att vi måste ha intensivvårdsplatser, respiratorer, det är viktigt, riktigt. Och där skalade vi upp snabbt i hela Sverige, och vi pratade om Stockholm specifikt. Det gick snabbt, liksom, otroligt vad vi ställde om, som du säger. Liksom. Sen kan man, det finns detaljer man kan kritisera. Så. Men fokus var ju väldigt mycket på intensivvården. Såg man vad som hände utanför intensivvården? För din ledande fråga, för min känsla är att det var ganska mycket tunnelseende kring intensivvården. Det är där vi ska rädda liv.
Mm. Mm. Nej, men
det var helhetsperspektivet
från början. Som du säger, fokus var ju på intensivvården.
Ja.
Därför att vi hade ju bilderna, vi hade ju till och med kontakter, några av oss, med kollegor i Italien.
Ja.
Och det var ju som apokalyptiska scener där nerifrån.
Mm.
Och det ville man ju till varje pris undvika. Så att det var fokus, och Socialstyrelsen fick ju till och med ett särskilt regeringsuppdrag att samordna och koordinera intensivvården nationellt.
Mm.
Men och det höll jag ju faktiskt själv i under de veckorna jag var där. Men, och då pratade vi också om intermediärvård. Men vad är intermediärvård? Det är inte lika definierat.
Nej.
För jag var i kontakt med intensivvårdsläkare och sa, men vi vill göra någon form av kartläggning av hur mycket intensivvårdsplatser finns, hur mycket intermediärvårdsplatser finns, hur mycket kan ni fixa om 2 veckor?
Mm.
Men då, just det föll lite grann på det här att intermediärvårdsavdelningar ser väldigt olika ut runt om i landet.
Sant.
Vad gäller vilken kompetens som finns på både bland läkare och sköterskor, vad man kan göra, kan man intubera, kan man göra ditten, kan man göra datten, vilken specialitet ansvarar för avdelningen och sådana där saker.
Alltså, intensivvården är så väldefinierad, och precis vilka som jobbar, och man har sina,
vilken utbildning man har,
och man har sina register och sådär.
Intermediärvårdsavdelningen är ni är fortfarande inte nationellt samlade, ni har inget nät, man kan inte ringa till en person. Men IVA, doktorerna har ju sitt intensivvårdsregister. Totalt strukturerat. Man ringer en person och så är allting klart. Det jag försöker säga är att intermediärvård är fortfarande liksom en liten en amöba som inte har riktigt hunnit forma sig. Liksom, så att den behöver tid.
Ja. Om vi lämnar intermediärvård, för det blir lite detaljigt, men Hur var det med äldrevården då? För det är vi ju helt eniga om, att här har ju någonting brustit.
Precis. Det är ett jättesorgligt kapitel, och då är ju det så att äldrevården är ju kommunal i Sverige.
Mm.
Och det finns ju någonting som heter kommunalt självstyre.
Mm.
Så att det är ju kommunerna som liksom äger den frågan. Det är något undantag, någon del av landet där äldrevården ligger under landstinget, regionen. Men i stort sett är det kommunerna.
Ja.
Och vad finns det? 298 kommuner, någonting sånt i Sverige. Och det var ju inte möjligt för Socialstyrelsen att liksom samordna 298. Utan då blev det en uppgift som länsstyrelserna fick.
Mm.
Vilken medicinsk kompetens finns i länsstyrelserna? Vilken liksom beredskapsorganisation på det medicinska planet finns i länsstyrelserna?
Mm.
Noll.
Mm.
Vilken medicinsk kompetens finns på de här äldreboendena? Det finns oftast någon läkare som är kopplad till det.
Jo, fast det är ju samma där. Det var ingenting man inte visste om.
Nej, precis.
Det visste
exakt,
man ju om.
Exakt. Och så är det andra poängen här. Gamlingar, liksom gamla, dementa människor.
Mm.
Det är en reflektion jag gjort i många år. Det är så otroligt lågprioriterat i vårt samhälle. Vi ser ju, du och jag, Christian, varje dag på jobbet gamla människor som kommer in, som far så otroligt illa, som ligger i sin egen avföring, och det kommer hemtjänstpersonal, liksom olika människor hela tiden. Ingen har helhetsgreppet, ingen tar ansvaret. Alltså det är en nationell skam, vill jag säga, hur gamla människor Alltså de här riktigt gamla sjuka behandlas. Mm. Inte överlag. Det finns alltid ställen som är bra och undantag och sådär. Men jag måste säga, överlag så har den här gruppen tillsammans med de psykiskt sjuka satts på undantag i det här landet. Mm. Och det visar ju den här situationen. Så att ingen ska heller vara förvånad över att vi har så höga dödstal. Därför att det är ingen som har tagit helhetsgreppet. Och personal, det är timpersonal som kommer igår. Ni har ju sett det där själva.
Exakt. Och där, det var någon som gjorde en reflektion utifrån en kommentar jag gjorde någonstans. Att jämfört med Norge. Och i Norge har man inte alls samma omsättning av personal på de äldreboendena. Det finns en helt annan stabilitet i personalgrupperna.
Men handlar inte det också en dålig alltså att man, hur man också ser på personal som jobbar med gamla?
Jo, jag tror
kan förstå det där att många känner sig utpekade nu, att liksom de som har tagit livet
men vet
av
du vad?
Gamla, så är det ju inte.
Vet du vad? Det är aldrig en enskild anställds fel om det begås misstag, utan det är alltid systemet, organisationen. Mm. Det är dem man ska klandra. Mm. Om du som anställd på ett hem inte skyddar dig, beror ju det på att du har fått en dålig introduktion, du har inte fått tillräcklig utbildning. Det är inte ditt fel, det är systemet.
Men det är väl återigen en kulturell grej hur vi tittar på, hur vi ser på våra gamla. Det vet för du som har varit ute i världen, så där ser man inte på gamla pannan.
Jag kommer tillbaka till, nu får du representera liksom beslutsfattarna här i början av pandemin, men ta det för vad det är. Det är ingen kunskapspodd, utan vi bara spånar nu. Men att återigen helhetsbilden, man fokade på att fixa med respirator, intensivvårdsplatserna, och sen hade vi skyddsutrustning där i början. Det var panik och folk fixade från Kina och själva, och det var olika bud från dag till dag. Nej, ni ska in. Jag kommer aldrig glömma när jag gick in på vår intermediärvårdsenhet och de hade satt tejp i golvet och sa, nej men det är lugnt, och jag sa, men vi har väl inga coronapatienter här? Jo, där ligger två, du vet. Och så i början, i den okunskapen man hade och de olika buden, och man skulle försöka ta in vad Tegnell sa, vad Socialstyrelsen sa, men i alla fall, men då hade man ju ändå på något sätt liksom en påse, om vi ser det bildligt, av skyddsmateriel. Mm. Och då fokade man ändå på att det här ska till intensivvård. Och så fanns liksom, det finns ju någon slags prioriteringslista där vart det här materialet skulle i början. Mm. Nu är det ju inte brist, men det var ju brist liksom på många ställen ganska länge. Och då återigen är frågan hur man då prioriterar, hur man fördelar de här sakerna. Bara att man inte då inom äldreboendena hade någon skyddsutrustning alls.
Nej.
I princip. Så vem, menar du att det var liksom, det är inte så att liksom, IVA intensivvården roffade åt sig, men någonstans har det ju fördelats resurserna i början.
Ja, Socialstyrelsen fick ju också ett uppdrag att i den här bristsituationen som var inledningsvis, fick de i uppdrag att vara så här särskild nationell inköpscentral, eller vad det kallades. Mm. Men i slutändan så är det ju inte mer än 10-15% av utrustningen i landet som har fördelats via Socialstyrelsen, utan precis som du antydde så har ju regionerna skött det där själva.
Det har varit upp till
och de har gjort det, måste man säga, ganska bra. Mm. För att jag tycker också det är viktigt att säga att även om regionerna ska klandras för att de var illa förberedda, så har de ju svarat upp på ett helt otroligt sätt. Mm. Vilket beror på att personalen är så otroligt lojal.
Ja.
Dels finns kompetensen där, och dels finns en otrolig lojalitet mot yrket och mot patienterna.
Just det.
Ja. Men vad gäller kommunerna, att det inte funkade, ja, det är det jag sa nyss. Låg status, låg prioritering, alltså, man tar inte hand om personalen.
Jag bara, det samma fenomen ser man ju runt om i världen. Jag läste idag att i New York så var ett boende, 98 eller 99 människor dog på ett och samma boende där i början.
Det är fruktansvärt att tänka sig faktiskt, och att vi har så många döda. Men du Andreas, om du går att säga, nu har du sagt några saker, men vi står ju mitt i det, men vad hade du sett att att vi hade behövt göra annorlunda på ett annat sätt, så hade det inte blivit så här som vi har nu?
Ja, jag ska vara lite försiktig med att komma med liksom, om ni hade gjort som jag sa så hade allting blivit bra.
Det får du göra.
Nej. Men jag återkommer med en drucken papegojas envishet till frågan om ledarskap. Vi har ingen ledare i Sverige i den här situationen. Om Sverige var en patient, som man kan säga att det är, så har vi ingen ledare. Vem är general här?
Vem tror du folk uppfattar som det? Det är ju Anders Tegnell.
Ja. Och sen har vi då Stefan Löfven som kommer ut en gång i veckan eller varannan vecka och inte säger så mycket. Och sen har vi Lena Hallengren som nästan obegripligt att förstå vad hon säger. Det är liksom ordsallad. Och så att de har liksom på något sätt abdikerat.
Men vem? Alltså vad skulle den personen få komma? Spelar det någon roll om det är statsministern eller en statsepidemiolog? Eller vem skulle ha kompetensen? Och vilka kompetenser skulle ledaren ha då, tycker du?
Ja, jag tänker så här. Om det var krig, då hade statsministern tagit befälet med hjälp av försvarsmakten, alla generalerna och allt det där, va? Jag tänker mig, det är väl ungefär samma sak här. Vi behöver en ledare som utstrålar ledarskap, auktoritet och som har ett råd av experter med sig. Jag tänker ibland på riksdagen. De brukar ha såna utfrågningar där de kallar in då experter och som förhörs om det här konstiga ekonomiska situationen. Eller vad är det, såna speciella frågor? Har vi haft någon utfrågning i riksdagen om varför har vi valt den här strategin och inte den andra? Är de inte intresserade av det här? Alltså, medicin, visst, det är komplex materia, men det är väl nationalekonomi också. Mm. Och det är väl försvarspolitik också, om man ska ha den helikoptern eller om man ska öka anslagen med 30% eller 40%. Alltså, jag vet inte varför den här beröringsskräcken, att man inte vågar leda bara för att det är medicinska frågor. Och i andra länder, så titta på Danmark, titta på Norge, titta på Frankrike, där vågar ju de nationella ledarna stå upp. Och det beror inte på att de är epidemiologer eller läkare, utan det beror ju på att de känner sig tillräckligt trygga med den organisation de har under sig. Det efterlyser jag. Det är ena. Och det andra, att vi har en organisation som är mer flexibel, så att man ändrar ledningsprinciper när det är nationell kris. Om statsministern trycker på en knapp och säger att nu är det kris, nu ska vi jobba på ett annat sätt, då gör vi det. Då går de upp i liksom någon form av stabsorganisation. De har möten varje dag, de samlar in statistik, förstår jag menar. Men det kan inte bara rulla på som lite grann som vanligt.
Så men tror du länder som Danmark till exempel, har de det? Tror du att vi har ett stabsläge-funktion, alltså om det blir krig eller kris eller så här? Tror du att de har det? Har de övat sig på ett annat sätt?
Jag vågar inte svara på specifikt Danmark.
Nej, men alltså sådana länder.
Italien garanterat. Ja. Mm. Jag återigen tar trauma-exemplet att vi jobbar på akuten, allting är som vanligt, liksom det kommer någon infarkt, det kommer någon lårbensfraktur och någon med blindtarmsinflammation, det rullar på liksom. Och sen kommer ett samtal, nu har det skett en bussolycka, det är 5 personer varav 2 mycket svårt skadade. Pang, vi ändrar arbetssätt, vi tömmer akuten, vi ringer röntgen, vi ger ditten, vi datten, och sen så har vi en traumaledare som bestämmer vilken patient ska vi ta först, vilken ska till operation, vilken ska dit. Vi har en välövad organisation som då löser problemen, därför att vi vet att vi kan inte jobba som vanligt. Jag ska ta ett exempel. Jag var med 2013 då, när det var den här stora stormen som kom in i Filippinerna. Och man visste 6 dagar i förväg att det är en av de största stormar vi haft i modern tid. Man kunde liksom se, meteorologerna kunde säga liksom vilken dag och vilket klockslag som den här skulle komma och var den skulle slå till. Så att alla stora organisationer hade ju riggat liksom för det här. Och så fanns det då en oro för att det skulle finnas många svenskar. Det finns ju en del svenskar som bor där. Och då samlades då den här utrikesdepartementet och socialstyrelsen, och man diskuterade det. Det tog alltså 6 dagar efter att stormen hade slagit till innan beslut fattades om att vi skulle åka ut en liten grupp till Filippinerna för att se om det fanns svenskar som behövde hjälp. Så trots att det fanns 6 dagars förvarning, så sen så slog stormen till och sen så väntar vi ändå 6 dagar. Och jag tycker det beskriver så väl att vi är jättedåliga på att agera snabbt. Mm. Det finns en otrolig tröghet i det svenska systemet.
Väldigt märkligt, för att jag menar, brandkåren funkar ju. De sitter och spelar band och sen så agerar de och så effektivt. Eller på mindre orter att man är liksom standby och när det händer något.
Men det är det här svenska förvaltningssystemet att alla myndigheterna är på samma nivå. Mm. Socialstyrelsen kan inte säga till myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gör si och så va. Utan alla är på samma, det är samverkan genom samråd. Otrolig tröghet som är väldigt frustrerande för oss i professionen som är vana att agera snabbt och fatta beslut även om man inte har 100% underlag. Mm. Men vi i vår bransch och räddningskåren, och de är, där är vi vana att vi kör. Sen utvärderar vi efteråt.
Ja, vi var inne lite på att jag har ett krisberedskapslager, ett krigsförrådet som mina barn kallar det för, nere i källaren. Är du en prepper, Andreas?
Jag är stolt över dig, Christian. Du är en så här lydig medborgare som gör vad du blir tillsagd. Du fick den här lappen från MSB.
Ja. Det stod inget om epidemier, tror jag.
Nej, det gjorde det inte. Nej, jag är faktiskt inte det. Jag har tillräckligt mat för att klara mig ändå. Inte för att jag har bunkrat upp inför en kris.
Du har inget landställe timme utanför stan där du ska vedelda? Nej.
Jag föreställer mig att en så allvarlig kris som gör att man måste bunkra, där kommer vi ha lite förvarning. Ja. Det kommer inte över natten.
Du kommer hinna till Willys och Claes Olsson.
Ja.
Jag måste fråga dig en sak, Andreas. Eftersom jag är ofta moderator inför många människor så får man ju visa så här, där är nödutgången och så här. Men så slog det mig, för jag var på Karolinska och höll i en stor så här grej, och det började faktiskt brinna, inte så mycket, men en liten brand helt enkelt. Mm. Så vi fick utrymma jättelångsamt, gick ju folk också och suckade. Mm. Alltså, de springer ju inte, det var väldigt konstigt.
Ja, nu är ju en ny brandövning igen.
Ja, men det var verkligen hög röst. Och,
ja, det var på riktigt.
Ja, och jag kände att direkt så hamnade jag i stabsläge.
Bra.
Fast sen var det så här, fast jag kan ingenting.
Nej.
Kom jag på, det enda jag kände, jag ska vara sista man. Jag ska inte vara den här kaptenen. Som man läser om i tidningen sen, som hoppar först och så här. Det är ju så förskräckligt. Tänkte jag står här, jag får brinna upp då. Mm. För de ska ut de här. Mm. Och lite äldre människor var det också som gick med gåbockar. Och så nu skulle jag ut ju. Då känner jag mig, och sen var det, jag kan inte, jag vet inte vad jag ska göra om någon börjar brinna. Då tror jag att jag lägger en filt över dem. Något.
Mm.
Ja.
Mm.
Man sprutar ju inte brandskum på någon väl? Eller kan man göra det i nödläge?
Nej, men du ska inte lägga en filt på någon som håller på att brinna heller om branden håller på att närma sig dig. Du ska bara dra bort dem ifrån faran, förstår jag menar?
Ja, men om det väl brinner så måste jag ju göra något. Då kastar man väl en filt över den.
Ja, men du ska ju få bort dem från branden.
Jag får inte se hur den människa skulle börja brinna.
Så, om vi nu säger att vi är här inne i den här aulan och så börjar det brinna här. Ja. Och du är på, det brinner någonstans i ditt hår eller vad vet jag. Ja. Då kommer jag ta tag i dina fötter och släppa ut dig härifrån.
Med brand och allt.
Med brand och allt. Mm. Sen kan jag i lugn och ro släcka den här branden.
Okej, det hade jag nog inte gjort.
För att om jag släcker branden här igen, då kommer jag ju också gå under.
Ja, okej, bra. Nej, men jag är inte klar. Snälla, jag är verkligen inte klar. För jag har en fråga till.
Shoot.
Ja, men på riktigt. Det är viktigt. Det är inte så ofta man sitter med en katastrof. Får passa på.
Ja.
Det är också detta som jag blev också lite rädd för mig själv. Att det var ju jättelänge sedan jag gick på sån här öra, näsa, hals, på HLR-kurs.
Mm.
Nej, varför går vi? Varför inte det obligatoriskt? Borde det inte vara det? Om någon tuppar av i publiken, då ska jag göra Stayin' Alive på hjärta. Jag vet ju inte, bara instinktivt.
Väldigt, väldigt bra fråga. Jag var i Israel för några år sedan. Och Israel är ju ett litet krigsdrabbat land. Och de har en organisation då där alla ungdomar gör ju lumpen. Och där lär de sig hjärt-lungräddning.
Ja.
Och sen Så då har de ett system där nästan alla i befolkningen kan hjärt-lungräddning. Och sen har de så här volontärer som åker omkring med hjärtstoppare. Och så har de en så här stor karta på deras...
Hjärtstartare förhoppningsvis.
Ja, just det. Ja. Och så kommer det så här ett larm att nu har det skett ett hjärtstopp på den och den adressen. Vilka hjärt-lungräddare finns i närheten? Det kanske finns,
det
i, Sverige.
Finns i Sverige.
Ja, okay.
Det är det som håller på att utvecklas väldigt mycket.
Okay. Okay. Men poängen var i alla fall, de lär sig där i lumpen. I Sverige är det väldigt få som gör lumpen.
Just det.
Och dessutom repmånad.
Ja. Och sen en annan grupp man skulle kunna använda det här på, det är de som tar körkort. Så att det finns, men det gäller ju då, det ska ju komma liksom beslut från ledaren.
Vad är ledaren?
De måste väl lite samverkan först.
Ja, precis. Vilka kaffe och äta mazarin. Ja.
Nej, nu sätter jag, nu måste Andreas jobba.
Och ja,
nu var jag inne på det där brandet, tänkte jag, nu fick jag en idé. Vi bjuder in Andreas en tillgång. Och så kör vi liksom 10 katastrofscenarier.
Oj.
Som, och så benar vi ut det. Liksom. Krokodilattacken och orkanen.
Ja. Hundväv, vi har inga krokodil. Vi får ta det in det.
Nej, men liksom, en krokodilattack kan ju aldrig bli en katastrof. Liksom. Återigen, katastrof handlar om att vi har för många skadade jämfört med hur många som kan hjälpa till.
Jo, fast han, ja just det. Fast var det han på Skansen? Han fick väl armen avbiten?
Ja, men det var väl ingen katastrof. En enda patient minus en arm.
För hans liv var det ju en katastrof.
Tack så jättemycket, professor Andreas Vladis, för att vi fick låna dig här.
Tack för att jag fick komma, var jättetrevligt.
Men vi tackar Emma och Ljudbang. Kattis, vi ses nästa vecka. Okej. Okay.
Är det inte härligt att ligga på topplistan?
Man kan ju alltid komma högre.
Ja, men alltså.
Här är den. The blue one.
Ja, snyggt. Vem har fotat det omslaget?
Per Wickholm.
Jag skulle kunna säga att det är njure.
Ja, det ser ut som det, men det är ett bäcken. Så här, det är en rondskål kan man säga.
Ja, men ska det vara också en njure? På...
Den Nej. Har ju den formen. Men det är kul. Ett litet korn av sanning. Andra Tecla-boken. Jag tänker så här. När du har läst den, då kör vi en liten recension slash utvärdering. Ja.
Det kan du ge det på. Kan jag få en också?
Du kan få en.
Tack, det var ju väldigt snällt.
Okay.